Frågan för dagen är den här: varför läser vi aldrig Gamla testamentet? Hur många har hört en predikan från Gamla testamentet den sista månaden? Ja, det är inte många, en och annan. Men det hör ju till undantagen. Och frågan är ju: varför är vi så sparsmakade? Om jag håller upp min bibel här nu, så ser ni att Gamla testamentet är ungefär 3 gånger så tjockt som Nya. Och det betyder alltså att vi avstår ifrån 75% av den heliga skrift. Om vi dessutom tar bort Nya testamentet, så har vi skriften sådan som den var på Jesu tid. Och frågan är ju: varför gräver vi inte i detta fantastiska guldfält? Utan det är ju naturligtvis ingen fel på Nya testamentet, men vi förlorar många dimensioner av Guds nåd när vi inte läser det som lärjungarna läste. Vi kan i princip tänka oss 2 viktiga skäl. Det ena är detta att Gamla testamentet är svårt. Det är så mycket krig och så mycket underligheter, tycker vi. Som om det inte fanns krig och underligheter nu. Vi tycker att Gud är snällare i Nya testamentet än i Gamla. Fast han får ett, som jag brukar säga, gammaltestamentligt återfall i Uppenbarelseboken. För teologer och pastorer och utbildat folk så finns det ytterligare ett skäl. Och det är det vi kallar ersättningsteologi. Det var en tanke som uppkom mycket tidigt i den hedna kristna församlingen. Ni vet att judarna gjorde 2 uppror emot Rom. Det första krossades år 70 och då förstördes templet. Det andra krossades år 135. Och vi ska veta att båda gångerna var hela det romerska imperiet hotat. Hade judarna lyckats, så hade hela imperiet fallit sönder. Och judarna hade bra framgång till en början i båda upproren. Så att romarna var ju tvungna att hämta elitsoldater för att slå ner upproren. Och det gjorde de, det kan jag lova. Efter det andra upproret skingrades i princip det judiska folket. Alla som kunde säljas som slavar såldes. Och det blev en rest av folket kvar i landet, men en minoritet. Och i de hedna kristna församlingarna började man snabbt att tänka så här: att Gud har tagit sin hand ifrån Israel. De har dödat Kristus och de vägrar att tro på honom. De ångrar sig inte ens i efterhand. Och nu är det slut med, så att säga, den judiska epoken. Och den kristna, hedna kristna församlingen utnämndes då som ersättare. Denna ersättningsteologi är oerhört utbredd. Du kan nästan inte gå på ett teologiskt seminarium eller någon akademisk institution utan att få dig detta tankegods till livs. Och därför så måste, tror jag, välutbildade predikanter ta sats om det gäller att ta någon text ur Gamla testamentet. Och ofta gör vi ju då på det viset att vi tar någon för alla välkänd text. Någon psalm 23 eller någonting sånt. Och När kristendom och judendom skildes åt så kan vi säga att judarna la sin tonvikt vid de fem Moseböckerna, det som på hebreiska kallas Torah, lagen, undervisningen. Därför de visste att kristna var inte intresserade av någon lag. Vi står inte under lagen. Så det är så. Så de la tonvikten där. Och den kristna kyrkan plockade ut texter som ansågs bevisa att Jesus var Messias. Och sen blev det massor med texter över som ingen var intresserad av i princip. Vi ska titta i Matteus i 5:e kapitlet. Jag börjar läsa i 17:e versen, Matteus 5. Jesus säger så här: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er. Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, ska ni inte komma in i himmelriket. Det intressanta när vi läser i Gamla testamentet är att vi har Jesu ord på att varenda prick är okej. Och det är ju en textkritik så underbar som någon. Vi behöver alltså inte var så där väldigt inställda på att allt är legender och påhitt, utan vi har Herrens ord på att det är läsvärt. Men så talar han om buden, den som lär människorna buden och håller dem, han ska räknas som stor i himmelriket. Men vi ska ju inte leva efter några bud. Ja, både ja och nej. Det som händer i frälsningen är att människan byter drivfjäder för sitt liv. Man kan drivas av rädslan för straff. Man kan drivas av skam till exempel. Jag brukar säga gå för skam skull ut och göra alla folk till lärjungar. Och det tror jag många förstår vad jag menar. Men när vi har omvänt oss och alltså tagit emot den helige ande, så lever vi ju inte ett helt annat slags liv. Det går ju fortfarande efter buden. Det är bara det att nu drivs vi inte av rädsla eller av självupptagenhet eller av viljan av att liksom skaffa sig en himmelsk livförsäkring, utan vi drivs av kärlek, glädje, tacksamhet. Och då kan vår rättfärdighet gå långt utöver de skriftlärdas och fariseernas. Därför så länge man har också sin egen salighet i potten, så är man ju alltid delad vad gäller ens eget engagemang och ens egen motivation för det man gör. I vilket fall, när vi ska tala om Gamla testamentet, så har vi alltså Jesu ord på att det här är läsvärd text. Vi bläddrar till 24:a kapitlet i Lukas evangelium. Där är det ju på påskdagen två lärjungar som är på vandring till Emmaus och får sällskap av Jesus fast de inte ser att det är han. Och de klagar över att ingenting hade gått riktigt som de hade väntat sig. 25 versen. Han sa till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Vi går till 44 versen. Då har Jesus kommit till Jerusalem och talar med lärjungarna. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Ja, om vi skulle göra en sammanfattning av Gamla testamentet så tror jag ganska få av oss skulle göra den som Jesus gör här. Allt som är skrivet om honom i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Vi kan hoppa till 5 kapitlet hos Johannes. Trettionionde versen. Där Jesus talar till sina kritiker: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära av människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Hur ska ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende guden? Tro inte att jag ska anklaga er inför fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde Mose skulle ni tro på mig. Ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Har Mose verkligen skrivit om Jesus? Och i så fall var? Ja, det finns ju en text i 5 Mosebok 18 som handlar om profeten som skulle komma. Det är 3 verser eller någonting sånt. Och så finns det en profetia i 4 Mosebok 22, tror jag det är. Biliams, när han ser hur en stjärna stiger upp i Israel. Men resten ser ju inte ut att handla om Messias precis. Och ändå säger Jesus att hade ni verkligen läst så skulle ni också se att det handlar ju om mig. Och då får vi påminna oss att Jesus öppnade lärjungarnas sinnen så att de skulle förstå skrifterna. Texten är alltså kodad text. Det är inte klartext. Utan i hebreiskan finns det ett intressant ord som heter mashal. Och det betyder hemlighet, det betyder gåta, det betyder också auktoritativt tal. Om du ska rycka upp ett träd med rötterna genom att tala till det så ska du uttala ett mashal, För det är då ett hemlighetsfullt ord med kraft. Gåta, kodad text, hemlighet och auktoritativt tal. Skriften är alltså vishet i delvis i kodad form. För att man ska vara beroende av den heliga ande när man läser. Om vi bläddrar tillbaka några sidor i Johannes så kommer vi till första kapitlet. Och Johannesprologen är ju väldigt intressant, både genom sin litterära, nästan poetiska skönhet, men också genom att det delvis är lite dunkel, kodad text. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 9:e versen. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet. I akademisk teologi så betonas det ofta att Johannes här använder sig av ett välkänt filosofiskt begrepp som många av grekiska filosoferna hade myntat långt före Kristi födelse. Logos, ordet. Men Johannes är inte någon grekisk filosof, och jag tror inte ens att han anspelade på den grekiska filosofin. Utan han vill tala om för oss att varje gång som vi upptäcker i Gamla testamentet att det står något om Herrens ord, så handlar det om Jesus. Alltså förflyttar vi oss till första Mosebok 15. Och det räcker med att vi läser den första versen där. Därefter kom Herrens ord till Abram i en syn. Han sa: frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Herrens ord. Det var alltså inte bara ljudvågor. De syntes. Herrens ord syntes. Och det är alltså sonen och inte fadern. Han har alltså sin hand i historiens förlopp, långt innan dess att han låter sig födas som människa. Utan här samtalar han med Abraham, som han heter ännu så länge. Och hos profeterna kan vi ju hitta detta uttryck gång på gång. Herrens ord talade till Jesaja, Herrens ord talade till Ezekiel och så vidare. Och hela tiden så möter vi alltså Jesus, fast han inte heter Jesus. Han är ännu inte född som människa, utan han kallar sig för Herrens ord. Och då får vi också betänka att när Jesus talar om fadern så talar han alltså om den fördolde guden. Och det är, han är alltså inte omedelbart synlig i historien, utan när Johannes i prologen säger att genom honom har allting blivit till och utan honom har inget blivit till som är till, så förstår vi att när fadern säger sitt vardeljus så är det sonen i verksamhet. Det är svårt att förstå det här på vanligt mänskligt logiskt vis. Men vi möter alltså Jesus redan i skapelseberättelsen. Och när han kommer, när aftonen svalkas, som det står i tredje kapitlet, så är det ju Jesus. Fast inte Jesus. Kolosserbrevet 1 ska vi titta i också. Verserna 13-17 läser jag. Han har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige gudens avbild, först född före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Det räcker så, ja. Här poängteras det återigen att det är Kristus som är Guds avbild. Och tittar man lite noggrannare i grundtexten i första Mosebok 1, så står det faktiskt att människan är skapad i Guds avbild till att vara honom lik, men vi är skapade i Guds avbild som är Kristus. Alltså ska vi räkna med att också Gamla testamentet handlar om Kristus, precis som Nya testamentet, och att vi alltså kan se en väldig koppling här. Det var fördold för lärjungarna, den är ofta fördold för oss med. Men här finns ju oerhörda rikedomar att ta vara på. Om vi går till Jesaja 6 kapitlet. Vi ska läsa hela kapitlet så småningom, men vi börjar med de första 7 verserna nu. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa: när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Vem är det som Jesaja ser? Det är Herrens ord. Sittande på en hög och upphöjd tron. Och det är i templet som detta sker. Och det är tydligen en så oerhört skakande syn att Jesaja verkligen uppfylls av det som brukar kallas Guds fruktan, som ger något annat än vanlig rädsla, men en given och naturlig reaktion när man verkligen erfar Guds allmakt och upphöjelse. Vi kan ju också påminna oss att Herren stiger ner på Sina i berg, och det är ett väldigt rök och väldigt dramatik. Då möter vi återigen Herrens ord. Det är han som sluter förbund med Israel. Och det är han som har hand om historien och alltså för den till dess bestämda slut. Det är ju alltså inte så att när Kristus föds som människa att han dyker upp från ingenstans, utan han lägger ner sin gudomliga härlighet. Precis som Paulus skriver i Filipperbrevet, han avstod från att betrakta sin jämlikhet med Gud som ett byte, ett rov, en ägodel, en rättighet. Han la av det här och lät sig födas som ett litet barn. Och det kan vi ju förstå att det var ju redan det, ett rejält offer. Och då är vi ändå bara på juldagen. Sedan kommer ju mycket annat. När det gäller vår förmåga att se likheter mellan gamla och nya testamentet, så är det också så att gamla testamentet handlar eller har ett kollektivt innehåll, kan vi säga. Det handlar om ett folk. Nya testamentet handlar ju, åtminstone menar vi det, handlar om individer. Det handlar om din omvändelse, din helgelse, dina nåd och gåvor och lite mer av vad man nu kan formulera på det individuella planet. Din salighet och så här. Och vi kan ju påminna oss till exempel att när Nebukadnessar för iväg Israels folk, eller juda folk rättare sagt, till Babylon, så tar han ju allihopa. Han går inte omkring och säger att ja, du var rättfärdig, du får stanna, men du var inte snäll, du får gå med. Utan trots att det säkert fanns de som ärade Gud och var frågade efter hans vilja, så gällde domen folket i dess helhet. Och det är ju en dimension som vi är väldigt främmande för, eftersom vi ständigt återkommer till detta med den individuella dimensionen. I Nya testamentet har vi också en kollektiv dimension som vi kanske egentligen skulle bekanta oss mer med än vad vi gör. Nämligen detta med Kristi kropp. Lämmar i Kristi kropp. Hjälplöst beroende av varandra. Jag hugger av ett finger och lägger det på bordet här, så kan fingret inte göra någon nytta alls. Efter en stund så har det till och med dött. Därför att fingret styrs av muskler som sitter i underarmen, som i sin tur styrs av nerver som kommer från ryggmärgen, som i sin tur styrs av stora hjärnan. Och det är ju alltså en väldig apparat. Och vi är så ofta så inställda på den individuella aspekten att vi inte ser att vi tillhör ett folk på samma sätt som medborgarna i Israel tillhörde ett folk på gott och ont. Vi ska fortsätta att botanisera lite i Nya testamentet för att förstå oss på det gamla. Vi ska gå till Romarbrevet 11. Och då är det så här med Romarbrevet att församlingen i Rom som Paulus skriver till, han har aldrig varit i Rom, men han känner ganska många människor som är med i församlingen där, därför att han har mött dem i andra sammanhang. Och vi säger ibland att Romarbrevet är ett genuint lärobrev. Det skrev Paulus utan att det fanns något krångel i församlingen. Han skrev det utan att tillrättavisa någon. Men det stämmer inte. Läser man nu det här brevet ordentligt så ska man se att församlingen som man skriver till består både av judar och av hedna kristna. Och det är uppenbarligen också judar som hyllar Mose lag. Du kallar dig jude och har din glädje i lagen, skriver Paulus förmanande till judarna i församlingen i det andra kapitlet. Här i elfte kapitlet så ska vi se en förmaning till de hedna kristna. 25 versen. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Vad skriver Paulus? Jo, han skriver att Israels folk ska komma till frälsning sist av alla folk. Hedningarnas fullhet står det egentligen. Men hedningarna i fullt antal ska ha kommit in i Guds rike innan Israel som folk tar emot frälsningen. Individer, ja, men vi väntar ännu på folkets omvändelse. Och det betyder å andra sidan att när Israel på det sättet kollektivt omvänder sig till Kristus så är historien slut. Vi ska jobba med det mera nästa gång vi har sån här. Hela Israel ska bli frälst, står det också. Och vad det har grubblats över det uttrycket. Men Paulus hänvisar till skriften som det står skrivet, säger han. Alltså ska vi kunna hitta det här i Gamla testamentet. Då ska vi bläddra till 37 kapitlet hos profeten Hesekiel. Hesekiel 37. Herren drar iväg med profeten och han kommer till en plats där det ligger massor med ben. Lårben och höftben och ryggkotor och ja, lite av varje. Os pterygoideum kanske till och med. Okej. Och så får han i uppdrag av Herren att profetera över de här benen. Och då väcks de till liv. Nionde versen kan vi hoppa in i. Då sa han till mig, profetera till anden. Ja, profetera du människobarn och säg till anden. Så säger Herren, Herren. Kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter en mycket stor skara. Han sa till mig, du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren, Herren. Se, jag ska öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv, och jag ska låta er få bo i ert land. Och ni ska inse att jag, Herren, har sagt det och att jag har gjort det, säger Herren. Och då återvänder vi till Romarbrevet 11. Och i början av det kapitlet så brottas Paulus en del med frågan om Gud har förskjutit Israel. Detta som alltså kyrkan kommer att säga, det vi alltså kallar för ersättningsteologi. Men han avfärdar den tanken och säger, jag är ju själv jude. Om Gud tar sin hand ifrån Israel så tar han sin hand ifrån allihopa. Eftersom jag är kristen, eftersom jag är troende, så har han inte tagit sin hand ifrån Israel. Vi hoppar in i 11:e versen. Jag frågar nu, inte har det väl snubblat för att det skulle falla? Israels folk alltså. Inte har de väl snubblat för att Herren ville förskjuta dem? För att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. För att detta skulle väcka deras av. Genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. Till dig och mig. Det fanns en avsikt med det här att Israel skulle ta emot frälsningen sist av alla. Det som ju står här och där, bland annat i evangelien, att det första ska bli det sista och det sista ska bli det första. Genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna. Då återvänder vi till Jesaja 6 och läser resten av kapitlet. Jesaja hade ju alltså sett Herren på en hög och upphöjd tron under stor dramatik. Så fortsätter vi 8:e versen. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Han sa, gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta. Gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Då frågade jag, hur länge, Herre? Han svarade, till dess städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek av vilken en stubbe lämnats kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Det här är ju en rysare. En sån där som gör att vi ogärna läser det gamla testamentet. Men vi kan alltså börja förstå att Gud har tänkt igenom det här. Och han har goda avsikter med allt han gör. Och då påminner vi oss alltså det vi läste hos Hesekiel. Detta är alla Israels barn. När Gud lägger en blindhet över Israel så vet han också hur han ska frälsa dem. Givetvis är det en frälsning i Kristus. Det är ju han själv som sitter på tronen och säger det här. Men detta betyder ju inte att Gud kasserar ett folk och säger det att ni har inte hos mig att göra. Utan istället så uttalas detta bland annat av omsorg om dig och mig. Och det betyder ju att på det sättet är Israels folk djupt involverat i världens frälsning. Vi har ju annars lätt, inte minst om vi är påverkade av ersättningsteologin, att tänka att ja, Gud utvalde ett folk. Och ur det folket så låter han sin son födas. Men resten av folket har ingenting med det här att göra. Utan det var bara för att det skulle uppstå en social och politisk miljö där Guds son kunde födas och dödas. Sen har folket gjort sitt och sen har folket inget som helst intresse. Tvärtom, det är alltså så att detta folk är helt sammanflätat med världens frälsning. På vad sätt det återstår ännu att se. Vad är då frälsning? Berättelsen om syndafallet är ju väldigt intressant. Och jag brukar säga att om det här är en påhittad berättelse så skulle jag gärna vilja träffa författaren. För det måste vara en ovanligt begåvad person. Ormen som säger till kvinnan att ni kan bli som Gud. Känner vi igen oss i det? Vill du bli som Gud? Vill jag bli som Gud? Vill vi det allihopa? Ja, det vill vi nog. Att bli som Gud, det handlar ju inte längre om att återspegla hans härlighet, utan det är att få en egen likadan härlighet. Och att upphöja sig själv, det är ju någonting som vi har i blodet allesammans, eller i köttet om man får säga det så. Och varför? Jo, därför att om jag blir Guds jämlike så behöver jag honom inte. Det finns en väldig kraft i människan som längtar efter oberoende. För det är så här, bara Gud har en fri vilja. Har du tänkt på det? Bara Gud har en fri vilja. Ja, men vi har väl en fri vilja, säger vi. Nej, det har vi inte. Det är inte så hemskt mycket som du kan påverka. Inte ens om du blir hänsynslös. Du har ingen fri vilja, och inte jag heller. Men Gud har. Herren kan göra allt vad han vill i himlen och på jorden. Det intressanta med Herren är att det finns saker som han inte vill. Han kan göra allt, men det finns saker som han inte vill. Han vill inte det som är destruktivt. Och vi är ju skapade till att bli hans avbilder. Bli honom lika. Och det betyder ju att när vi har kommit till målet så kan vi synda. Men vi har en djup och tragisk erfarenhet av vad synden ställer till med. Så vi säger nej, jag vill inte. Det är ingen idé. Och då först har vi ju uppnått en viktig likhet med vår skapare. Avbildens likhet förvisso, men i alla fall. Så vi släpar oss fram i den här märkvärdiga tillvaron. Bland annat för att vi ska få den hårda vägen, den långa vägen och den smärtsamma vägen lära oss vad synd är. Du kan inte ta 60 poäng i synd och sen säga att nu vet jag allt. Utan det är ju snarare så att det är en fråga om dyrt förvärvad livserfarenhet. Och då har vi också blivit lösta från tvånget att upphöja oss själva. Jag brukar ta det här liknelsen att vi antar att du är med i en ekologiskt orienterad församling. Och det är framför allt en fråga om att äta vegetariskt. För korna de gör ju saker som fördärvar naturen, sägs det. Ja. I utgångsläget är det alltså Jesus plus grönsaker. Sen blir det grönsaker och grönsaker. Till sist är det grönsaker med ett stor grönsak och en liten Jesus. Därför vi vill alltid ha till det så att det hänger på mig. Och sen när vi har kommit så långt så det bara hänger på mig, då suckar vi. Åh, jag måste räcka till för så mycket, säger vi. Och så är både glädjen och kraften borta. Men det Paulus kallar köttet har fått sitt. Nu var det ju Gud själv som ställde det där trädet mitt i lustgården. Så han visste hur det skulle gå, naturligtvis. Vi har ofta för oss att det här var ett olycksfall i arbetet. Och att Gud i största hast fick göra en frälsningsplan. Men det är inte sant. Gud visste precis hur det skulle bli. Och det är därför som vi kämpar den kamp som vi har att kämpa. Med lidande, orättvisor och sjukdomar och svält och katastrofer. Nu var det alltså kunskap om gott och ont som gjorde att människan blev en syndare. Det var den som utlovades att göra oss likvärdiga med Gud. Hade de ätit av livets träd så kanske det trädet bara hade gett kunskap om gott. Och då hade ju på ett vis målet varit förfelat. Därför att om du ska kunna Ge någon kärlek, så ska du kunna säga nej. Kan du inte säga nej, så kan du heller inte säga ett kärleksfullt ja. Och därför måste ju båda alternativen, så att säga, komma på bordet. Det intressanta är ju nu att när Gud har utvalt Israel, så ger han folket det vi kallar lagen och de kallar Torah, undervisningen. Och det är ju en andra dos av samma träd, kunskapens träd om gott och ont. Och det bidrar sedan till att historien för detta folk blir speciell i förhållande till övriga folk. Och det är för allas bästa som Herren låter detta ske. Det finns mycket av intresse att hitta i Gamla testamentet. Jag rekommenderar till en genomläsning. Ibland så gör man fynd till och med i släkttavlorna. Nu är vi färdiga med dagens ranson. Vi ska bara be tillsammans. Herre, vi ber att du skulle öppna våra sinnen så att vi kan förstå skrifterna. Hjälp oss att vi inte tror oss kunna förstå allting på egen hand, utan att vi ständigt när vi läser får efterfråga din vägledning. Du vill ju gärna undervisa dina barn i din vishet, din kärlek och din genialitet. Det är ju så oerhört mycket som kan fascinera oss när du öppnar våra sinnen. Detta vill vi be dig om, Herre. Och vi vill be dig också om en ökad förståelse för Israels roll i frälsningshistorien. Det är folkets väg till målet som ser annorlunda ut än andra folks. Och att vi får ha den respekt som tillkommer det folk som du utväljer som ett redskap i din hand. Amen.